Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Sven-Göran Eriksson. Sven-Göran Eriksson, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack du.
Född i Torsby, 72 år. Vi sitter här nu i din, vad ska vi kalla det för, herrgård. Eller?
Ja, jag köpte det egentligen som sommarstuga, men det... Nej, nu är det min bostad. Då.
Det är din bostad. Ja. Och den ligger vid...
Och det är en gammal herrgård, det är det.
Och den ligger vid Fryken,
ja.
Utanför Sunne. Finns lite historia? Kan du dra lite kort om historien runt det här huset?
Ja, det finns... Det här är ju ett av husen som är med i Gösta Berlings saga då.
Mm.
Och Selma Lagerlöf satt här i ett av sovrummen jag har där uppe.
Mm.
Och avslutade sin bok Gösta Berlings saga just.
Mm.
Så hon har varit här och ja, på så sätt så blev det ju en berömt ställe.
Och det är ju historiens vingslag vad det gäller litteratur.
Ja, absolut är det det. Hon Mårbacka är ju inte långt härifrån heller. Nej. Eller Rottenros och så vidare. Så det är historia.
Och det är fantastisk utsikt och vacker vy här. Vi brukar börja här med att prata lite grann om din coachingresa. Och din coachingresa, du började i Degerfors och sen blev det IFK Göteborg, sen blev det Benfica, sen blev det Roma, sen blev det Fiorentina, sen blev det Benfica igen, sen blev det Sampdoria i många år, Lazio, Manchester City, en kort sväng i ett projekt där, sportchef i Notts County, Leicester City, Teros Asana i Thailand, där var du bara lite teknisk direktör, och även i Al Nassr i Förenade Arabemiraten. Guangzhou i Kina var du manager, Shanghai och Shenzhen. Det är klubbuppdragen på förbundskaptens uppdragen, såklart England som var den absolut största grejen kan jag tänka mig för dig. Det var Mexiko en sväng, det var Elfenbenskusten under VM 2010. Och avslutningsvis nu har du också jobbat lite med Filippinernas landslag. Otrolig meritlista, och bland meriterna finns ju bland annat då ligamästare i Italien, ligamästare i Portugal flera gånger. Flera kupptitlar både i Italien, Portugal och Sverige. Kuppvinnarkuppseger och UEFA-kuppseger såklart, alla kommer ihåg med blåvitt. Final i Europacupen med Benfica. Och sen med England, två kvartsfinaler i VM och ett i EM. Där det dessvärre blev förlust på straffar som de flesta kommer ihåg. Jättegrattis till en helt fantastisk coachingresa.
Tack du.
Kunde du tänka dig att det skulle bli en sån här tränarkarriär när du körde igång en gång i tiden i Degerfors?
Nej, givetvis inte. Jag var ju en halvdålig fotbollsspelare. Halvbra eller halvdålig, hur man ser på det.
Mm.
Och nådde ju då division 2 på den tiden som det hette. Det är väl då typ Superettan idag. Mm. KB Karlskoga hade då ett hyfsat bra lag och där tränare, spelande tränare för det laget var ju Tord Grip då. Mm. Och jag har ju Tord att tacka för mycket, för att inte säga allt. Mm. Och det var ju han som fick mig att bli tränare då, så att säga. Så att det kunde jag inte drömma om. När jag spelade så drömde jag om att bli allsvensk fotbollsspelare. Det var min dröm. Mm. Men jag blev bara division 2 och det var nog riktigt.
När kände du att jag ska bli tränare istället för spelare?
Jo, det kände jag nog även när jag var spelare. Va? Jag började att gå... Jag har ju gått GIH, va? Så att jag hade steg 1 gratis, så att säga. Det ingick i utbildningen. Men jag började gå steg 2 och steg 3 när jag var spelare. Mm. Det fick man göra på den tiden. Sen när jag då blev tränare med Tord i Degerfors så började jag på att förstå att det här vill jag göra. Va? Mm. Och då började jag på att drömma om att bli allsvensk tränare istället. Mm. Men det var ju drömmar givetvis. Och då när jag var i Degerfors så gick jag samtidigt steg 4 och... Och det var ju, ja, än en gång, det var ju tack vare Tord. Det var ju han som kom och sa till mig att sluta spela och...
Och bli tränare.
Bli min biträdande istället, och det gjorde jag. Mm.
Och sen så blev det blåvitt.
Ja, det blev det ju, och det var ju då overkligt för mig. Mm. Ja, dels var jag ung, och dels var jag grön. Mm. Och dels var jag helt okänd för alla människor i Sverige, förutom här uppe i Frykstaden då, och i Degerfors, eftersom vi hade gått upp i 2:an då. Men det var ju ingen utanför Värmland som visste vem jag var. Nej. Så när de ringde så var inte jag hemma, utan min fru svarade. Och jag var övertygad om att de skulle erbjuda mig att bli juniortränare. Mm. Men de återkom dagen därpå, och då, det var det liksom bara att säga ja, tack.
När du flyttade upp till Göteborg där då och började med Blåvitt, om du tittar tillbaks vid den tidpunkten, förebilder som du då har haft, eller hade vid den tidpunkten som ledare och coacher och tränare, och varför var de förebilderna vid den tidpunkten?
Ja, en liten fördel är det ju att ha gått lärarutbildning, så att säga, i idrott då, va? Mm. Där fick man ju lära sig mycket som jag har haft nytta av. Mm. Och mycket som jag inte haft nytta av också, i och för sig. Men just ledarskapsbiten, psykologi, metodologi, säger man.
Pedagogik
och sånt. Där fick man lära sig. Det hade jag nytta av. Mm. Och sen lärde jag mig ju otroligt mycket under ett år av Tord som spelare, va? Han var ju spelande tränare och jag spelare i KB. Och sen ett år i Degerfors. Mm. Så det är ju min stora läromästare. Och han, måste jag säga, hans idéer på den tiden, de var ju utanför vad alla andra svenska tränare hade på den tiden.
Vad var det som gjorde att Tord var så skicklig fotbollstränare som du tyckte?
Ja, jag spelade ju i division 2 där i Karlskoga och hade en tränare som heter Imre Moré, en ungrare, som kom. Jag kommer ihåg, vi spelade mot Helsingborg och jag spelade högerback och jag spelade mot en väldigt snabb vänsterytter. Nu kommer jag inte ihåg hans namn. Mm. Men han var nästan landslagsspelare, tror jag. Mm. Kvick så in i vassen. Så att tränaren skrek på mig, gå nära. Mm. Så det gjorde jag ju givetvis. Mm. Och då kom bollen bakom mig, han tvärvände och stack. Mm. Och då var han ju borta. Mm. Då skrek tränaren, ta avstånd. Mm. Då gjorde jag det. Då spelade de upp på fötterna på honom. Han vände upp och så blev det en mot en. Mm. Så i halvlek sa han, ja, du måste ta tag i det där. Jag sa, vad ska jag göra? Mm. Du måste, sa jag till en, flytta ut någon som hjälper mig. Mm. Det kan inte vara så att jag ska spela en mot en mot honom på en kvartsplan.
Nej.
Han kommer ju att slå mig oavsett vad jag än gör. Mm. Så där börjar jag på att tänka själv lite grann. Vad fan, fotboll kan ju inte vara... Du kan ju inte jämföra med ett sprinterlopp.
Nej. Men det blev en aha-upplevelse utifrån det här med försvarsspelsprinciper, kan man säga, den situationen.
Ja, på den tiden spelade man ju lite man-man och så stod en libero i mitten och han flyttade sig egentligen inte från centrum. Och sen så fick jag tård och då hade vi börjat med zonspel och mycket tack vare Bob och Roy som hade nyss kommit till Sverige då. Så vi var nere och tittade på dem och tog idéer från dem också. Mm. Men då tård, när vi började i Degerfors, så började vi med att spela helt enkelt 4-4-2. Och nötte det och satt och pratade halva nätter och då var det ju press och understöd det ena med det andra. Så där var det ju, det var Tord tror jag före. Mm. Som svensk tränare tror jag var före alla. Och det blev ju ett jädra liv på Svenska fotbollförbundet med Laban i spetsen.
Och den diskussionen med det som hände där runt det, det ska vi inte ta upp i den här podden, för nej, då kan vi prata om det hur länge som helst.
Ja, det tror jag. Ja,
men det är väldigt intressant. Om vi inte tänker på det så att säga taktiska med Tord, utan vi tittar på det, hans så att säga ledar-coach-egenskaper som tränare och ledare och instruktör och kommunikatör och så vidare. Finns det några tydliga saker där som du kände att det där har Tord gjort bra, så ska jag vara tränare också?
Jo, han hade ju också gått GIH då, va? Han gick ju fotbollslinjen i Stockholm. Och jag tror han var bland de första som gick ut det. Fotbollslinjen var väl ganska nytt då, va? Så han hade ju också den pedagogiken och han var ju väldigt metodisk i det han gjorde, va? Och det var liksom inte bara förklara, utan han var ju på plan och visade hur man skulle göra. Och
pedagogiskt väldigt skicklig.
Ja, visst. Och vi nötte ju detaljer då, hur backlinjen ska stå. Vi gick ju ganska mycket på plan med spelarna. Du ska vara här och du ska vara där när bollen är där och så vidare. Så att, och sen hans sätt att vara. Det tror jag inte han har lärt sig någonstans. Där lärde han sig väl högt upp i Ytterhogdal när han var liten kille, tror jag. Hans sätt att vara, han är då, han vet vad han vill, men ödmjuk person, rättvis. Kunnig, så att helt säkert tog jag åt mig mycket därifrån.
Finns det någon mer än Tord Grip som man skulle kunna säga var en förebild som ledare från den tiden?
Ja, jag hade ju inte haft några.
Jag tänker kanske utanför fotbollsvärlden.
Ja, det är väl uppväxten uppe i Torsby det. Och den uppväxten, det var ju idrott, helt enkelt. Den när snön kom, då såg vi ingen fotboll förrän snön smälte. Va?
Nej.
Och då var det ju skidåkning och backhoppning och hockey bland annat. Så man höll ju på med det mesta och fick en, ja, all min uppfostran var ju skolan, hemmet och idrott.
Idrott, ja.
Något annat vet jag aldrig jag gjort. Man åkte ut och fiskade någon gång, men det var tråkigt tyckte jag. Sådär.
Var det någon lärare du hade i skolan som på något sätt var ledare för dig i skolan?
Ja.
På något sätt som du tog med dig sen in i tränarvärlden?
Ja, det var det. Dels hade jag en gymnastiklärare när jag gick i folkskolan, som det hette. Som jag beundrade. Jag var ju ganska duktig i idrott. Och inte på någon toppnivå i Sverige, men i Torsby var jag duktig. Så att han och jag hade väldigt bra förhållande. Och sen på
vad gjorde han som du kände, det här ska jag ta med mig?
Ja,
det här.
Han var ju, det var ordning och reda, va? Och det var organiserat när du kom in och hade gymnastik. Om man skulle hoppa över en plint eller om man skulle spela handboll eller vad det var. Va? Så att organisation fick han nog lära mig av honom. Och det var alltid roligt att komma. Det var ju liksom inte att man skulle höra på instruktioner i en halvtimme och, utan det var pang på, va? Och sen hade jag då olika tränare i Torsby som var duktiga, va? Men de hade ju inte den fotbollskunskapen som Tord hade, va?
Nej.
Utan träning på den tiden, det var ju mest att springa. Och sen så spelar man och så lite avslutningar, men det var ju ingen taktik eller på det viset, utan det var ungefär att kasta ut bollen och lycka till, va?
Lycka till. vi backar bandet då till att du satte dig i bilen och körde till Göteborg för att träna Blåvitt. Hade du vid den tidpunkten på något sätt fått ner någon form av ledarskapsmässig filosofi, om vi pratar om det här med auktoritär kontra demokratiskt och så vidare, att det här är min ledarfilosofi vid den tidpunkten? Då hade du inte varit tränare så länge. Och vi börjar den resan där och sen ser vi var vi hamnar.
Ja, nej, jag tänkte överhuvudtaget inte på det sättet. Nej. Utan jag var ju enormt nervös. Och jag tog inte bilen, jag tog tåget ner. Och jag började på att tänka, vad fasen ska jag säga till Torbjörn Nilsson, hade nyss kommit hem från Holland. Ralf Edström var där, Björn Nordqvist var där. Ove Kindvall var med och tränade. Jag tänkte, vad fan, vad ska jag göra med dem? Och jag har aldrig spelat i landslaget, jag har inte ens spelat i Allsvenskan och tränar i division 3.
Det ställs ju ganska höga ledarskapskrav och kastas in i sån situation.
Ja, och det är nog, jag har nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Nej. Och det var för mig då det största steget, det är fortfarande det största steget. Men jag tänkte att, vad fan, gick det i Degerfors så... Jag kör på helt enkelt och dels trodde jag på det, att det var så man skulle spela fotboll. Men sen också så jävla enkelt, så jag kunde ingenting annat.
Nej.
Så det var liksom inget val.
Nej. Och vid den tidpunkten där då, det var ju en bra grupp som du har. Och som du hade med fantastiska karaktärer och ledartyper i gruppen. Hur utvecklades sen då du var 3 år i Blåvitt? När du slutade i Blåvitt och gick till Benfica, finns det saker som du kan påpeka på att under de här 3 åren så utvecklades min syn på ledarskap och coaching väldigt mycket? Så här ska man driva ett fotbollslag, här ska man sköta en grupp.
Ja, det är klart att jag lärde mig oerhört mycket under den tiden i Göteborg. Men om man tittar tillbaks på det så tror jag att jag hade en enorm tur. Och turen var att Ove Kindvall slutade. Att Björn Nordqvist stack till Amerika. Att Ralf Edström efter 4-5 månader fick ett erbjudande från Belgien. För med de spelarna så tror jag inte att jag hade fått igenom det jag ville.
Nej.
Därför att det var ju mycket jobb. Och när jag kom till Göteborg så hade de ju, om det var Anders Bernmar eller vilken det var som hade myntat det, champagnefotboll.
Ja.
Och det var mitt sätt att se på fotboll, var ju så långt från champagnefotboll du kan komma. Va? Det var ju ett jävla jobb och 4-4-2, och det var strikt och tråkigt. Om du pratar med Glenn Hysén och Torbjörn och de där idag så...
De tyckte det inte var tråkigt att vinna.
Nej, det tyckte de inte. Men samma träning och nötte samma saker. Och det är klart, jag lärde mig otroligt mycket att... bland annat att om du ska få framgång så måste du ha hungriga fotbollsspelare. Och jag hade Ralf Edström. Och jag älskade Ralf Edström och gör fortfarande det han har gjort för svensk fotboll och vilken lirare. Men han var ju ingen hungrig fotbollsspelare. Han, att pressa där i 4-4-2 med Ralf, det var ju som att bita sig i ryggen. Det gick ju inte. Men ja, har du spelare som vill lära sig och är beredda att göra ett jobb där ute, då får du framgång. Och det har alltid varit så med det lag jag har haft. Och jag oftast... eller ibland sålt spelare på grund av just såna här saker, att de passar inte in och de är inte hungriga helt enkelt. Vi kom in många exempel på det.
Vi kom in lite på det senare. Var det några spelare där i den tiden i Blåvitt som du fick så där ditt ledarskap sattes på prov ordentligt, att få ut det du ville och få gruppen dit du ville och få spelarna att förstå och vilja göra det du ville?
Ja då, Ralf, han hade ju försvunnit då. Då hade jag bara en spelare att försöka övertyga om att 4-4-2, press, understöd. Och vem är det? Reine Almqvist.
Ja.
Det var... Så att vi inte torkar bort. För efter varje träning så satt vi i bastun. Och jag satt med taktiktavlan och försökte honom att förstå att det är det här. Ja, han skulle spela libero och han var center. Och tillbakadragen center. Så det var...
Men till slut nådde du Reine?
Ja, det gjorde jag till slut. Absolut. Och han... Det är ju en fotbollskille så han är ju...
Vi känner ju Reine båda två och det är som är kul. Det som är kul med Reine är ju att han är idag en av de skickligaste fotbollstaktiskt teoretiska tränarna utifrån att arbeta på det, med den filosofin ja, som han lärde sig av dig.
Det ska jag ju höra. Ja, det tog tid.
Ja. Det är klart att det var ett jobb som också underlättades av att du hade karaktärer som Conny Karlsson, Glenn Hysén och så vidare som var otroligt lojala ledartyper också som hjälpte dig att styra skeppet i den riktningen.
Absolut, ja, men det är inte bara dem. Jag hade två norrlänningar som inte sa
precis
någonting. De gjorde exakt vad som skulle göras. Ruben Svensson och Stig Fredriksson och Wernersson. Det var ju helyllekillar va? Och jag fick dem med mig. Och det gick ju dåligt ett tag och jag var villig att säga upp. Men Conny sa dagen därpå, nej för fan vi kör så.
Ja men det är bra. Det är ju den känslan när man är tränare och har en spelargrupp bakom sig på det sättet. Med den typen av hållningar som de gubbarna hade till dig där. Som gör att det oftast går väldigt bra. Men det gäller också att få dem med sig. Och vara på ett sätt som gör att du får spelarna med sig. Och där hade du en kommunikation och en tillnämning till spelargruppen. Som gjorde att de ville verkligen gå i döden för dig. Och för dina idéer och för dina tankar. Och det är ju ett väldigt bra ledarskap det. För det är inte alla som lyckas med det.
Nej, ja, det vet jag inte, men jag tror att när man är ung så är man orolig för kritik, man är rädd för att spelarna ska ifrågasätta dig och så vidare. Men under tiden i Göteborg så lärde jag mig att försöka få med dig spelarna och fråga spelarna om vissa saker vi gör på plan och så vidare. För får du dem med dig så är de alltså intresserade av det vi gör. De vill vinna och så vidare. Och det fick jag bland annat då när det gick dåligt så pratade vi väldigt mycket. Ska vi ändra spelstil eller ska vi fortsätta och ska jag fortsätta? Och då fick jag en dialog med Conny bland annat och Hysén och Strömberg var med även om han var ung va. Men det blev ju då att vi skulle fortsätta och vi skulle fortsätta på samma sätt helt enkelt.
Det var ett år där när vi började med tre raka torsk.
Ja visst, vi hade ju då köpt tre nya spelare i Wernersson, Fredriksson och Sandberg.
Håkan Sandberg.
Ja. Och lagt ut enorma pengar och så tre förluster till att börja med.
Men när du tittar i backspegeln, kommunikation, delaktighet, det var nycklar för att så att säga... få spelarna till att hamna där du fick dem till slut.
Ja, och det tack vare kommunikation med dem och att ställa frågor till dem så blir de mer intresserade av det system vi använder oss av. Va? Och hur kan vi göra det bättre och så vidare. Under den tiden så vi började med att slå långt hela tiden i princip. Utkast till Ruben och Ruben upp till Torbjörn eller Dan. Men sen började vi då på att få med mittfältare. Va? Och det var ju en dialog vi hade. Och hur få Strömberg rättvänt så vi kan spela upp på honom och vända och så vidare. Och det var spelarna med och hjälpte till.
Och i den utvecklingen kan man säga av spelstilen så jobbade du i en väldigt stark dialog med spelargruppen hela tiden kan man säga i det.
Ja, efter första året, ja.
Inte direkt, men efter första året.
I början var jag väl lite för nervös. Och
ung
lite
och fyrkantig också, lite kanske.
Ja. Det tror jag.
Ja. Men det blev ju väldigt bra. Jag vet att du har sagt någon gång att sista året så var det nästan ett självspelande piano. För att spelarna var så otroligt indrillade i sina roller. Och det är klart att på den tiden ska man ju också komma ihåg att det var inte så att det försvann en 3-4 spelare på våren och en 3-4 spelare på hösten hela tiden. Nej. Utan då var det var i stort sett samma startelva varje match och det var en extrem kontinuitet. Inte bara i startelvan utan i hela truppen. Och det är klart att det underlättar den typen av arbete självklart.
Ja, dels det. Spelare gick ju inte, det var ju ingen bossmandom på den tiden. Nej. Så att du kunde behålla spelarna på ett annat sätt. Sen hade vi otrolig tur de sista 12, 13, 14 månaderna. Jag tror knappt vi hade någon skada.
Nej.
Det var samma elva i princip som spelade jämt. Mm.
Och behövde du byta någon så var det Glenn Schiller som var redo att hoppa in på alla positioner.
Ja, ja, han kunde spela lite var som helst. Mm. Glenn Holm hoppade in ibland. Men ja, det jag sa, det jag stod för det. Jag tror knappt att de behövde någon tränare. Och det var ju på det sättet också. Och det tror jag var fel av mig. Det var 4-4-2, va? Och ledde vi med 1-0 och det var 2 minuter kvar, så tog jag ut en forward och satte in en forward. Mm. Aldrig tänkte jag mig att spela 5 där bak eller något tydligt. Och vi ändrade aldrig någonting. Det enda vi ändrade var vi backar hem lite.
Mm.
Om vi möter ett riktigt bra lag. Va? Annars ändrade vi aldrig någonting. Det var...
det här är...
så att vi vann allt i slutet. Men jag tror att de har klarat sig utan mig.
Mm. Men det här, alltså det är ju egentligen den ultimata ledaren. Om du kan driva en grupp på ett sådant sätt att du slut, när knappt ens behövs själv, då har du liksom verkligen lyckats med din ledaruppdrag.
Definitivt.
Det tycker jag är positivt. Då blir det här väldigt intressant resa nu då. För att när du hoppar på flygplanet 1982 till Benfica och ska träna Benfica med medelhavsklimat och medelhavs... profil och kultur och så vidare och köra igång där nere med dem, så har du då byggt upp den filosofin, både vad det gäller fotbollsdelen men också som sagt ledarskap och coaching, och så ska du göra det med Benfica. Och hur upplevde du det då ledarskapsmässigt?
Ja, jag försökte ju att köra samma stil då, och då hade jag ju lärt mig att kommunikation och få med spelarna, så jag började med det i Benfica, och det var ju tvärna ifrån lagkaptenen Humberto Coelho, som var lika gammal som jag var, tror jag. Han sa bara rakt ut att mister, ni är betald för att ta beslut, inte jag.
Mm.
Jag gör vad ni säger. Mm. Så det var liksom, till att börja med, nej.
Fråga, noll delaktighet.
Ja, fråga inte mig.
Nej.
Ungefär. Och det var då den store mannen, mittbacken där, lagkapten. Och där började jag nog lite grann och börja på se lite annorlunda på, kanske inte på ledarskapet, men på sättet att spela fotboll.
Mm.
För där fick jag då hux flux fotbollsspelare som hade en teknik som jag aldrig hade sett tidigare. Va? Jag hade en vänsterytter som hette Chalana till exempel. Mm. Något så bra fotbollsspelare. Han försvann tyvärr på grund av andra saker. Och jag insåg ju att han kommer aldrig att göra ett jobb som Tommy Holmgren gjorde för mig, upp och ner som en... för då tar jag död på honom.
Mm.
Men han kommer att göra mål och han kommer att göra assist så att vi vinner ligan. Så då börjar jag på att fundera på att det här med mitt spelsystem och mitt ledarskap också lite grann...
delvis kan man säga faktiskt det, Svennis, att det hänger ihop lite grann.
Ja.
Både ledarskapet och kommunikationen och gruppbildningen med sättet att spela fotboll.
Ja.
Det finns ju en väldigt stark gemensam nämnare däremellan.
Ja. För jag kom ju då från Degerfors och Göteborg, och där var det ju systemet som var det viktiga. Va? Mm. Och jag köpte ju Håkan Sandberg och Fredriksson för att passa in i det systemet. Va? Eller vi köpte. Men när jag kom till Benfica så började jag få titta på, men man måste titta på individen också, va? Vad man har.
Mm.
Och hur kan jag få ihop ett bra lag av det här? Och då kanske jag får ändra lite på mina principer.
Mm.
Och det började jag nog på att göra lite grann i Benfica. Att det viktigaste av allt är egentligen inte systemet.
Nej.
Utan det viktigaste av allt kanske är fotbollsspelaren.
Mm. Och hur lång tid tog det i Lissabon innan du kom till den insikten?
Nej, det gick ganska fort, därför att jag ändrade ju på nästan allt ändå. Så de var ju inte vana att spela zonspel, och de var inte vana att åka på bortaplan och spela fotboll, utan på bortaplan så backade de hem och stod där och väntade på en kontring.
Men om man tänker din kommunikation och ditt ledarskap, hade du kunde du köra samma ledarskap mot dem, eller var du tvungen att flytta dig lite från lite demokratisk ledare till auktoritär ledare?
Första året så blev jag nog mer diktator än vad jag ville. Mm. Men det var ett måste liksom. Mm. Men sen då, efter ett år, så började han på att vänja sig vid mer och mer hur jag var. Och att det gick an att prata med mig och att jag lyssnade. Och jag var inte så fruktansvärt rädd att bli kritiserad. Men sen gick det bra, va? Mm. Och jag fick då bekräftat ett år, nästan ett och ett halvt år efter att jag började, att jag var ju ung när jag kom dit, va? Mm. Jag hade ju spelare som var äldre än mig, och när det blev klart att jag skulle ta över Benfica så avgick 18 av 36 direktörer i protest. Men spelarna sa att de hade liksom inte vunnit någonting. Nej. Haft några bra år med Benfica och varit dåligt. Men i alla fall så visste de att vi hade vunnit UEFA-cupen. Så de tog ett beslut där med lagkapten att okej, han är från Sverige. Han har aldrig spelat fotboll, trodde de. Och vem fan vet. Men vi kommer att lyssna på honom i alla fall, för han har vunnit en titel i Europa. Så jag tror, hade man kommit dit utan det, så hade det varit svårt, tror jag. Därför att jag ändrar på så mycket.
Ja. En intressant vinkling här då på fortsättningen i din karriär i Benfica är ju så här. Var det ditt sätt att jobba och tänka och förhålla dig till spelarna som de tyckte var ganska bra förhållningssätt för en spelare att bli behandlad på av en ledare? Var det det som gjorde att de accepterade och gillade dig, eller var det att ni bara vann?
Både och, skulle jag vilja påstå. Men jag blev ju, jag ska inte säga vän, men när jag slutade i Benfica, alltså fortfarande har jag ju Roberto Coelho, och varje gång jag är i Portugal så bjuder jag ut dem på middag. Mm. Han blev ju en vän, va, och han tog åt sig mitt sätt att vara. Mm. Och väldigt många, jag ska inte säga att... Jag tror jag ändrade synen på fotboll i hela Portugal. Mm. Därför att den var inte bra, va? Nej. Portugisisk fotboll, den var feg. Den var maninriktad, väldigt individuellt tänkande. Nej, det var många saker att ändra på det. Och det var, hade du så bra fotbollsspelare och lyssnade på den, så var det ganska lätt att förändra dem. Och då kom resultaten, va? Mm. Benfica, jag tror vi spelade nästan ett år utan att förlora någon match. Och då.
Men du kände att det var inte bara resultaten som gjorde att du fick respekt för ditt ledarskap, utan också att spelarna upptäckte att det här är faktiskt ett ganska bra sitt att förhålla sig till mellan en tränare och en spelare. Det blev en aha-upplevelse för dem.
Ja, de har ju haft äldre generaler som tränare, va? Som bara hade... Och det började ju första dagen, va? Så frågar ju ledningen mig, vart ska vi åka i bergen och springa? Nej, fan, så här, vi ska inte till någon berg och springa. Vi ska vara här. Vadå här, sa de? På plan? Mm. Ja, men det går ju inte. Och spelarna sa ju, ska vi vara hemma? Så första träningen så börjar vi med bollar. Så, det är serien, det här är försäsongsträning, mister, sa de. Mm. Ja, jag vet det, sa jag. De har ju varit vana och varit ute och sprungit och styrketräning en månad utan att se en boll i princip. Mm. Som det var då på kontinenten förr. Men det ändrade ju på, det blev ju jubel givetvis. Mm.
Redan där så hade du fått så här jag fick en spelarna poäng. På med dig på din...
Jag fick en poäng direkt där.
Du tog dit Glenn Strömberg ganska tidigt. Eller var det år två, eller?
Hur var det med det? Tog dit Strömberg efter ett halvår.
Ja. Och det var ju såklart ingen tillfällighet att du tog dit honom, så sätta honom centralt i planen där.
Nej, han gjorde ju ett jättejobb.
Han gjorde ett jättejobb. Vad Hur upplevde du det med att ha Glenn där i den rollen utifrån att din relation tidigare med honom, kunde du ta och hantera saker med Glenn som han sen fixade vidare in i laget, eller hur använde du honom?
Ja, definitivt. Han visste ju exakt vad vi skulle göra och så vidare. Men sen när han kom så tror jag att han var väldigt nervös när han fick se kvadraten första träningen. Mm. Chalana och kompani.
Han var i mitten hela tiden.
Han var i mitten hela tiden. Och spelarna var ju lite, vad fan, tekniskt sett, och han är ju lite klumpig. Och, men sen när vi började på att spela så förstod ju spelarna, wow. Han är överallt liksom, och han hjälper till överallt och klok. Och,
han vinner fotbollsmatch åt oss.
Ja. Mm. Han gick ju hem direkt, va. Mm. Och även bland press och journalister och fans, va? Han blev otroligt populär.
Och om vi tar andra vändan i Benfica, när vi håller oss till ledarskapet utifrån de här olika länderna du varit i. Då satte du Jonas Thern i samma position.
Ja, det gjorde jag. Mats Magnusson var ju redan där.
Mats var redan där.
Ja, han var ju skyttekung i portugisiska ligan och var ju otroligt duktig. Mm. Men då tog jag ner Thern och Schwarz.
Ja.
Och det gjorde ju att vi vann ligan och vi gick till
Europacupfinalen.
Ja. Och när, men det hade, var inte nog bra.
När du hade Thern och Schwarz så kunde du bocka av in i mitt fältsarbete direkt.
Det var ju...
Men fick du massor till att pressa så som Torbjörn Nilsson och Don Cornelsson gjorde då?
Nej, inte riktigt. Men han sprang ordentligt.
Det gjorde han,
ja. Men
vi har mycket att prata om, Sven. Finns det något mer med det här med den så här portugisiska kulturen där du kände att du var tvungen att, i Portugal var jag tvungen att göra så med mitt ledarskap? Eller har vi varit inne på de flesta
saker? Det var
saker?
Framförallt i början då, innan de kände mig, va? Mm. Innan de förstod. Därför att de var vana en diktatorisk tränare. Mm. Och alltid hade de haft det, va? Mm. Det var ju, jag tog som min biträdande då, en gammal spelare, Tony Oliveira. Och han, jag lärde mig ju mycket av honom. Han sa, Svensson, de vet inte egentligen vad du pratar om nu. Nej. Vi pratar om press och understöd. Du måste förklara ännu bättre. Mm. De tycker om det och så vidare. Och hela ledarskapsfrågan, han sa, de är inte vana att en tränare kommer och frågar hur är det med dig och hur gick det och så vidare.
Om ni hade förlorat en massa matcher vid den tidpunkten, tror du att ditt ledarskap då hade blivit istället en belastning?
Det tror jag. Jag tror att jag hade fått sparken då, därför att jag var så ifrågasatt innan jag hade börjat. Va? Mm. Så hade det börjat dåligt så tror jag att presidenten hade varit tvungen att avgå. För han spelade, han gamblade när han tog mig. Mm.
Då går vi vidare. Så blev det Italien. Och när du då kom till Italien, det var Roma först, från Portugal. Om vi pratar, försöker hålla oss till ledarskap och coaching och kommunikation och de här delarna. Hur mycket där kände du att här måste jag anpassa mig till ytterligare en annan typ av medelhavskultur? Här är det Italien och här är fotbollen på ett annat sätt än i Portugal.
Ja, jag kom till Roma, ett gammalt lag, och efterträdde Nils Lidholm av alla tränare på jorden. Mm. Som laget hade då spelat Europacupfinal, förlorat mot Liverpool i Rom. Mm. Det var Lidholms sista match och sen skulle jag ta över. Och jag var helt övertygad om att jag skulle köra som jag hade gjort då, va? Mm. Med mitt ledarskap och mitt sätt att se på fotboll. Mm. Men där, mitt första år i Rom, det var katastrof skulle jag vilja påstå. Mm. Jag började på att bråka med spelare och trötta spelare, berömda spelare. Mm. Pruzzo, Conti, Graziani. Mm. Jag hade stora problem.
Boniek kom dit också, va?
Boniek, det är en annan historia, men han kom senare. Ja,
det kan vi ta sen.
Ja. Men de tre framför allt, och de kom ju inte på morgon i tid, och Falcao var där och Cerezo var där. Jag hade ett jävla fotbollslag, men jag fick ingen ordning på dem.
Nej.
Och jag fick dem inte komma in på morgon, trots att jag bötfällde dem och bråkade med dem. Så jag är trött på alltihop. Jag var på väg att flytta tillbaka till Benfica helt enkelt. Mm. Jag tänkte, fan. Så jag tog in Falcao en dag och sa, men ska det vara så jävla besvärligt att komma i tid så vi kan starta träningen 10:00? Mm. Vad gjorde Lidholm? Mm. Och då tappade jag ju fullständigt hakan när han säger, ja, det var över 10:00 sådär. Men Lidholm, han satt på sitt kontor och läste tidning och pratade med andra. Och sen om vi kom framåt 11:00 så gick vi in till honom och sa, ja, nu är vi här allihop så nu kan vi börja träningen. Mm. Jag tänkte, och så var det.
Mm.
Och alla spelarna, ja. Och de skyllde på trafik. Och jag tror fan så att det är trafik. Ni bor i Rom.
Mm.
Det vore konstigt om det inte vore trafik. Så det var väldigt jobbigt. Och att få dem att pressa Prozzo.
Mm.
Bruno Conti. Nej. De var ju, Conti var ju dessutom världsmästare då, något år innan. Nej.
Och då kommer den här intressanta frågan, Svennis. Ändrade du dig då eller fick du dem att ändra sig?
Jag tror att lite grann av varje. Mm. Vi fick nog vika ner bägge. Så att första året vi blev 7-8 i ligan tror jag. Vi vann ingenting. Vi var inte ens i närheten att vinna någonting. Vi spelade i Europa mot Bayern München och jag tror vi åkte dit med 5-1 borta. Det var en överkörning helt enkelt. Och Prozzo stod där som center och tittade på som någon jävla trafikpolis. Nej, det var tråkigt alltihop. Men så småningom så började några av spelarna, Graziani och Prozzo framförallt, börja på att ändra sig lite grann.
Mm.
Så andra året så skickade jag Prozzo till... För jag kan inte få honom att springa. Fet och... så jag skickade han till en kille jag hade i Amsterdam. Mm. En sån här fysio.
Mm.
Och han var nog där i en månad och kom tillbaks 5 kilo lättare. Så han vann skytteligan från jul och framåt.
Mm.
Innan han gjort ett mål, han dundrade in 18 stycken. Så vi skulle ha vunnit ligan då, va?
Mm.
Och då fick jag med mig de här, va? Mm. Det var medgång och... De började på att förstå att ska vi vinna någonting så får vi förbaska med att börja på att springa också.
Skruvade du lite...
Och Falcao hade försvunnit.
Skruvade du på ditt ledarskap då och blev lite mer auktoritär igen?
Ja, jag var ju grinig hela första året. Det var inte roligt att komma på träning. Det är nog ett av de värre åren jag har haft som tränare. Mm. Det var som att sitta i smörja.
Var ett av de stora problemen den gigantiska kontrasten som spelarna kanske upplevde i skillnad mellan ledarskap och Nisse Nidholm och dig?
Tror jag, definitivt.
Det blev för stor kontrast.
Ja, ja, det gjorde det. Mm. Och han var ju fantastisk med sina spelare. Många historier. En av historien är Roma var på träningsläger uppe i bergen och spelarna en lördagkväll hade väl gått ut och festat till, va. Så de kom hem 2 på natten där och pressen fick reda på det här.
Mm.
Så dagen därpå då så presskonferens och säger han till Lidholm, men Nisse, ni har ambitioner att vinna ligan och ni ska spela träningsmatch om 2 dagar och spelarna kommer hem 2 på natten och ja, säger Lidholm, kan ni tänka er vilka bra spelare jag har? Vadå, säger de? De hade tillåtelse att vara ute till 4 och de kom hem redan 2:00.
Sen var det dött.
Och det är ju oslagbart.
Ja, det är oslagbart.
Det är klart de gillar honom.
Ja, det var. Men där kom du i alla fall till insikt att här får jag nog skruva på. Alltså du fick skruva på lite saker där i Benfica och här får du skruva till några saker igen. Och då breddar ditt perspektiv på det här med hur komplext det här med ledarskap är.
Ja. Och det var ju det som jag inte tänkte mig för ordentligt. Det var ju Rom, vad Rom innebär.
Mm.
bor du i Rom och är känd i Rom, mm, skådespelare eller fotbollsspelare, mm, så är du allt som är viktigt i världen. Mm. Jag gick till Fiorentina efter Rom. Och av alla de spelare som ville komma så var Roberto Peruzzo en. Mm. Jag sa, han kom till och med och hälsade på mig hemma och sa, snälla, jag vill inte ha det, så jag har haft med och gjort. Och du var en slöfråk. Mm. Han sa, du, sa han till mig, fick man förstå vad fotboll innebär. Mm. Och sa han, jag trodde att jag var kung i Rom. Mm. Och kungen i Rom, för jag petade Peruzzo under den tiden. Mm. Och när jag petade honom från laget så försvann han. Mm. Och presidenten höll med spelaren.
Spelaren, ja.
Ja. Så han kom till mig och sa, vad fan har du gjort? Jag satt den på bänken, han måste börja på att springa. Så då hade jag honom i Fiorentina ett år. Mm. Han startade inte en match. Och han var suveränt duktig med alla unga spelare. Mm. Så spelade vi playoff mot Roma. Mm. För att hamna i UEFA-cupen. Mm. Och vi vann med 1-0.
Och han gjorde mål.
Han nickade in 1-0. Ja.
Men du, Svennis, jag tycker det här är väldigt intressant. För att första året i Roma, med de problemen som du hade, vände ni till andra året där ni slogs om ligatiteln till sista omgången.
Ja.
Ni vände från första årets problem till andra året och slogs om ligatiteln. Det betyder ju också att din förmåga att träffa rätt på ledarskapet, på kommunikationen, på känslan att dra i de rätta trådarna på spelargruppen, träffade ni rätt på lyckades. Och spelargruppen förstod också att här får vi nog följa mister om det här ska gå bra.
Ja, första året det var ju då, som jag sa, jobbigt. Och de hade alltså Roberto Falcao. Mm. Och jag måste erkänna att jag aldrig haft en sån fotbollsspelare som har varit så viktig för sitt lag som han. Han var skadad, spelade inte ofta. Men när han spelade så spelade vi en fantastisk fotboll. Alla lydde Falcao. Mm. Han dominerade allt. Han var tränaren, mm, på plan. Men de skyllde alltid på att han var inte med och det ena med det andra. Så när han försvann efter ett år, mm, så var det som att alla spelare började på att tänka, fasen, nu får jag börja på att ta tag i det här. Mm. Vi har ingen Falcao längre.
Nej.
Och det tror jag var bra. Och sen hade de lärt sig lite grann av mig och så lärde de sig att, för jag sa till president Viola, varje gång Peruzzo har ett problem, eller Bruno Conti, så går de till er. Mm. Du kunde inte säga du till, nej, senator Viola. Och klagar. Och ni håller med honom. Mm. Och det ställer ju mig i en situation som är omöjlig. Mm. Håll med mig. Mm. Eller sparka mig, sa till honom. Mm. Och det gjorde han. Mm. Och då börjar de på...
Förstod de där då att deras, så att säga, ledarskap över huvudet på tränaren och deras politiska agender hade en input på om det gick bra eller dåligt utifrån ett sånt perspektiv? Att du liksom fick coacha även Viola?
Ja, jag tror att hela klubben började på att, mm, titta på fotboll och titta på vad som fodrades på ett annat sätt, va? Lidholm hade varit fantastisk för Roma, va? Mm. Och han och presidenten var ju, mm, i ett, va? Tillsammans med Andreotti och, mm, alla de här människorna.
Om vi sen går vidare där i Italien. Du var ju som sagt även i Fiorentina som vi har pratat om. Och sen var du ganska många år i Sampdoria och så i Lazio. Och så har vi tredje året i Roma.
Ja, och då hade jag fått erbjudande från Juventus och, mm, tacka nej, för jag var övertygad om att jag skulle vinna titeln med Roma. Mm. Och vi hade köpt Boniek. Mm. Och det är ju då som ledare, som tränare, att du ibland gör fel.
Mm. Det har hänt alla.
Det har hänt alla, ja. Men det tog inte länge förrän Boniek och jag ryker ihop helt enkelt. Så vi når ända fram till jul.
Han kom från Juventus då,
han
va?
Kom från Juventus. Vi köpte stjärna. Honom från Juventus. Stor stjärna, han och Platini på topp. Och fantastisk fotbollsspelare. Men ingenting när det gällde lagspelare, hjälpa andra. Eller, det var bara han som räknades. Var det någonting jag avskytt i hela mitt liv som fotbollstränare är när du har såna själviska spelare. Nu pratar jag inte om att du dribblar för mycket, nej. Utan som skiter i allting, bara tänker på sig själv. Mm. Och det är pengar de stoppar i fickan. Så det blev en krock, va?
Mm.
Och han fick ju då på nytt de här äldre spelarna med sig.
Mm.
Så på nytt så Bruno Conti började han på. Så jag började på peta Bruno Conti och bråka med Prutz. Och så, till slut så gick jag till ägaren och sa att okej, ska jag vara kvar i den här klubben så ska Bruno Conti, Roberto Prutzo, Graziani och Boniek bort.
Mm.
Alla fyra.
Mm.
Annars så går jag. För då hade jag ett kontrakt för ytterligare ett år.
Mm.
Och då sa han, tre av dem kan jag nog ordna.
Mm.
Men jag kan inte sälja Boniek, sa han.
Nej.
Därför att vi har nyss köpt honom från Agnelli.
Ja, precis.
Och det ansågs vi vara ett kap då han. Viola blev så stor, i ännu större i Italien därför att han knycker.
Mm.
Ja, så då går jag. Mm. Och jag fick gå. Året var slut.
Mm.
Så att han valde Boniek istället för mig.
Mm. Och där det var en speciell situation att vara tränare i Rom på det sättet. Dina andra uppdrag då, Fiorentina har vi varit inne på lite, Sampdoria var du en lång tid och Lazio. Om vi tittar på ledarskap, teambildningsarbete, coaching, alla de här sakerna. Finns det något som skiljer sig i kulturen mellan de andra klubbarna?
Ja, jag gick ju till Fiorentina därför att jag ville vara kvar i Italien.
Mm.
Och det var ju en klubb utan ambitioner att vinna ligan. Va? Så det var ju något nytt för mig. Det var första gången jag tränade ett lag som inte hade de ambitionerna att vinna.
Mm.
Men samtidigt så fick jag Roberto Baggio. Jag fick Dunga andra året. Så jag hade
Hussein.
Hussein tog jag. Fantastiskt bra fotbollsspelare. Så det var trevligt och ledarskapet var ungefär detsamma. Men det var det annorlunda som ledare. Och det känner man liksom. Du förlorar en match och okej.
Okay.
Det var liksom alla rökte på axlarna. Okej, okay, nästa helg är det en ny match.
Mm.
När du tränar Benfica eller Göteborg eller Roma, det är ju dramatik om du förlorar, va? Mm. Speciellt Benfica, det är ju världskrig, för fan.
Mm.
Så det är annorlunda och då blir man som ledare, man blir lite avtrubbad tyckte jag.
Mm.
Så efter 1-2 år så börjar jag på att längta till
att tillbaka till pressen.
Ja,
kraven.
Ja, just det.
Mm.
Och då flyttade jag tillbaka till när jag fick erbjudan till Benfica.
Så lite mer avslappnad approach rent allmänt och vara ansvarig coach i Fiorentina. Mm.
Du har inte pressen på det alls egentligen. Nej. Utan var i mitten på tabellen. Så. Mm.
Om vi flyttar till Sampdoria. Där var du i många år.
Ja, och när jag flyttade till Sampdoria så mitt kontrakt gick ut med Benfica. Och då hade jag nyss förhandlat med Benfica, men det blev ingenting av det, så blev jag kallad, hämtad med flyg till från Lissabon till Monaco och president Mantovani och kommer in där, så i dörren som står och hälsar mig välkomna så står Mancini och Vialli och han
forwardsparet.
Ja.
Mm.
Och då säger Mantovani, ja, jag har säkert hört namnet Eriksson, men att Eriksson är en bra och dålig tränare har jag inte en aning om, sa han.
Nej.
Men de här två idioterna, sa han, de har fått för sig att Sampdorias nästa tränare efter Bosco då, ska vara Eriksson, så därför är du här, sa han. Så det var det som valde mig. I alla fall, vi skrev på kontrakt och så vidare och så vidare. Sen innan jag skulle börja så ringer Mantovani mig och säger, Jag har varit tvungen att fatta ett beslut att jag kan inte längre konkurrera med Juventus, Milan och Inter. Så målsättningen är längre, inte längre att vinna ligan. Kan vi gå till Europa så är det okej. Och därför säljer vi aldrig, sa han. Mm-hmm. Och det gjorde han, så jag fick aldrig träna vi aldrig.
Nej, han gick till Juve då eller vad var
det? Ja, så han sa att vill Eriksson komma så är han mer än välkommen. Vill han bryta kontraktet så är det okej.
Men det var ändå ärligt.
Suveränt. Mm. Nej, sa jag kommer. Och det var ju en familjeklubb, va? Mm. Så där blir du omhändertagen och du blir omhuldad som ett barn eller som en bror eller någonting. Och jag känner dig hemma på något sätt. Det var lätt allting där och det var trevligt. Och trots att vi på 5 år, vi var med och slogs 1 år om ligan och vi var med, vi vann italienska cupen 1 år. Men vi var ett hyfsat bra lag, men inte bra nog, va? Men däremot så var vi väldigt duktiga på att köpa spelare. Mm. Och det gjorde vi ju. Mm. Seedorf, Carambeau, Veron. Mm. Sådana spelare som sen gick vidare, då, va? Mm. För när vi köpte dem så var de ju inte kända någonstans. Nej. I princip. Seedorf var 18 år, hade vunnit i och för sig Champions League med Ajax då.
Men ditt ledarskap i Sampdoria var ungefär det som du kände, det här är jag, så här ser jag på saker och ting. Du behövde inte ändra på dig där.
Nej, det behövde jag inte, därför att Mancini och Vialli, det är ju fotbollshuvuden, va? Mm. Och det är ingen tillfällighet att Mancini är en duktig tränare. Nej. Han visste att vi spelade zonspel och så vidare. Mm. Mm. Och Sampdoria innan dess spelade man-man, va? Mm. Med Bosco. Mm. Så han ville... Det ville ha mig för just fotbollens skull. Va?
Det är klart att komma till en klubb som tränare där spelarna vill byta spelsystem, organisation och har blivit utvald av de dominerande spelarna i gruppen. Det kan inte bli bättre start för en tränare.
Det kan inte bli bättre än det.
Nej.
Mancini hade jag ju alltid nära mig. Då, så inte bara de 5 åren, sen tog jag dem till Lazio och så vidare. Så att...
Och då kommer vi in på Lazio också, naturligt. Ledarskapsmässigt i Lazio, där var det lite högre press igen och krav. Påverkade det ditt arbetssätt, din relation, din kommunikation med gruppen? Där hade ni en massa stjärnor, där kom det väldigt mycket att hantera storstjärnor.
Ja, det var ju en dröm att få ta hand om Lazio. Va? Och det kom ju sent tyvärr, jag hade redan skrivit på för Blackburn då. Men efter mycket om och men så... Så Blackburn sa okej, du får gå till... För det var ju ett bra lag, va? Och de hade ju gjort bra ifrån sig under många år. Det var 2-3 i ligan, men aldrig vunnit någonting, va? Inte, det fattades någonting. Så när jag började där då så... Ja, kanonspelare tyckte jag det var. Men då... Efter ett tag så märkte jag som ledare, det är någonting som fattas här, va? Det är liksom ingen vinnarkultur. Det är inget... Istället så hade jag då Rambaudi, Casiraghi och framförallt Beppe Signori. Som har varit där i många år.
Det är bekväma.
Bekväma, ska jag inte säga. De tränade, okej, men de var negativa. Mm. De menar på att vi vann. Vi började serien väldigt bra. Och Beppe Signori så kom och sa till mig. Ja, det är fram till jul. Sen går det åt helvete som vanligt. Och bussen gick sönder när vi skulle spela en cupmatch mot Fiorentina. Tror jag var på vägen hem. Och ett jävla gnäll på de här gamla stofilerna. Det kan bara hända Lazio. Vi är otursförföljda. Och varje dag liksom negativt, negativt. Och som ledare då kände jag att det kvittar. Det här, vi kommer inte att vinna någonting om vi fortsätter att tänka så. Nej. Och det var liksom inte bara resultatet utan det var allting var negativt. Och... Så jag gick till ägaren och sa att sälj de här tre. Mm. Han tittade på mig och nästan han svimmade tror jag. För Beppe Signore, han var ju lagkapten, han spelade för Italien. Han var skyttekung. Han var ju fansens stora idol. Va? Mm. Men jag insisterade på att... Och jag började på att sätta Signore på bänken. Och då förstod Cragnotti, ägaren, att
Och där stod han på din sida i förhållande till det som hände han i
Roma. Han stod på min sida, ja, till slut. Och där kom vändningen i Lazio, tror jag.
Men då hade du Mancini på din sida?
Mancini var redan, honom tog jag med mig.
Han tog du med dig?
Ja, ja. Jo, det hade jag nog, men jag pratade inte mycket med Mancini om det. Men jag tror att alla i klubben börjar på.
Och då, så här Svennis, om du inte hade fått det beskedet av Cragnotti att nej, de här spelarna ska vara kvar. Hade du varit kvar och bytt ledarskap eller hade du sagt okej, då tackar jag för mig?
Jag tror att jag hade avgått efter ett år då. Samma sak som jag gjorde i Roma. Roma. Därför att jag börjar på att bli mer och mer övertygad om att det här går inte. Det kvittar vad vi gör liksom. Det är negativ stämning, det är inte roligt. Och...
Men då, och då fick du med dig dem och så sålde ni dem och så köpte ni in lite nya gubbar. Som...
Ja, jag sa ju till Cragnotti när jag skrev på. Jag sa till en målsättningen förstod jag vad den är. Eriksson sa han. Fråga inte ens det. Nej. Vinna.
Och Lazio hade aldrig vunnit då, va?
Ingenting.
Nej.
Ja, så då gör vi på följande sätt. Vi köper Mancini, Mihailovic och Veron. Och jag garanterar Scudetton. Garanterat, sa han, ja. Okej, sa han. Men Mancini är ju gammal. Skit i det, sa jag till honom. Det är en vinnarskalle. Så han köpte bara Mancini. Andra året köpte han Mihailovic. Tredje året köpte han Veron.
Så när vi vann ligan så gick jag till Cragnotti och sa...
Om du hade lyssnat på mig så hade vi vunnit 3 Scudetto. Nu har vi bara 1.
Du, vi måste prata lite Lazio. Mancini har ju varit, som du själv har sagt, en väldigt stark spelarkaraktär i dina klubbar. Du har haft stor nytta av honom. Kan man säga att han var en italiensk version på Conny Carlsson vad det gäller omklädningsrummet, vad det gäller ansvarstagande i gruppen, vad det gäller och så vidare?
Ja, definitivt i Sampdoria. Ja. Där var han allt ifrån materialförvaltare till kock och tränare. Så jag sa till en ibland i, men hur i helvete orkar du med söndag 3? Du har gjort allting i klubben. Och han var den enda som gick ut och in till ägaren. Så ägaren, han hade en sån här stor, vad säger man, släkttavla när man gick in i hans villa. Utanför Genoa. Enorm vacker. Så gick man närmare och tittade. Så mellan ägaren och frun så satt ett foto. Mancini.
Du, jag har en rolig historia faktiskt. Som ett roligt minne. Jag var ju nere och hälsade på dig och Tord en vecka. Och då var det en intressant sak som hände där på en träning. Och det var att det blev ett bråk mellan Fernando Couto och Ivan de la Peña. Och det var ju intressant att se hur du hanterade det. Kommer du ihåg det?
Ja, vagt kommer jag ihåg det. Berätta.
Ja, det var sämligen så här att det var ganska tidigt på träningen. Och du hanterade det på följande sätt. Du blåste av träningen. Träningen är slut. Och så pekade du på Mancini med en liten blick. Och sen gick du in. Du och Tord gick in. Och Mancini tog hand om alltihopa. Mancini fick snacka Fernando Couto till rätta. Han fick snacka med Ivan de la Peña till rätta. Och spelargruppen som väldigt gärna ville fortsätta träna fick inte träna mer fotboll den dagen. Vilket innebär att hela fokusen vändes in mot spelargruppen. Och spelargruppen blev irriterad på de här två spelarna som inte kan sköta sig utan bara slåss på en träning. Och Mancini som kapten tog hand om att lösa hela situationen. Och du och Tord gick in och tog en cappuccino där inne. Och det tyckte jag var ett briljant sätt att hantera det. Nu var inte det här dagen för match ska sägas. För då hade du kanske inte gjort så. Det här var tror jag på tisdagen eller någonting. Men det blev ju en briljant situation. Därför att spelargruppen själva med Mancini i spetsen löste egentligen hela caset. Där. Det låg någon grej mellan dem där, det såg man, för det var några små tacklingar först och sen kom det en rejäl tackling. Och det är klart att ha en sån spelare som Mancini, som var sån, så att säga, stark ledartyp och tog ett sånt ansvar för coach i ett sånt läge, det är ju helt ofattbart värdefullt. Det måste du känt.
Ja, men han var sån och är fortfarande. Han uppträdde som tränare sen första dagen jag lärde känna honom i Sampdoria och alltid varit sån. Mm. Men det där bråket kom nog i slutet innan jag flyttade till England, tror jag. Mm. Därför att någon vecka eller någon månad eller så var det ett stort bråk. Mm. Och det var mellan Fernando Couto och Simeone, som idag har Atletico Madrid. Mm. Och det var ju två tuffa killar, va? Mm. Enormt tuffa, både när det gäller sättet att vara, träning, tacklingar på träning, där bara small ju. Så de rök ihop riktigt, riktigt ordentligt en träning och alla spelare var tvungna att försöka dra isär dem. Så jag körde ut dem och ner i omklädningsrummet, och som tur var så fanns läkare, massörer, materialförvaltare i omklädningsrummet, för där fortsatte de. Mm. Och fick tag i kniv, fick tag i sax, och det var ett jävla... Så de blev avstängda en vecka, bägge två, fick inte komma på träning eller någonting. Sen kom de och de sa väl ungefär ursäkt, och det ska aldrig mer hända, sa de. Men det var allt, liksom inte att de kramade varandra, eller... Nej. Jag tror aldrig de sa ett ord till varandra. Nej. Men de bråkade inte i alla fall. Nej. Men det var det värsta bråket jag har sett fotbollsspelare.
Det är bra. Då går vi vidare. Vi fortsätter hålla oss på ledarskapsfilosofi och coachingtankar och så vidare. England. Då blir det landslag och så blir det brittisk kultur på ett helt annat sätt. Ditt ledarskap när du kom till England, var någonstans kände du att här ska jag hantera på detta sätt?
Ja, då hade jag ju i alla fall erfarenhet av mycket. Så att det var inga problem.
Nej.
Och det är ju stor skillnad att vara klubbtränare, och det vet du, och landslagstränare. Utan det gäller det att ta ut de bästa spelarna och den bästa startelvan. Va? Och där är det ju liksom inte att göra en revolution, det har du inte tid med.
Nej.
Men som tur var så 4-4-2 eller 4-4-1-1, det spelar ju alla lag. Så det var heller ingen stor. Utan det var det ju då att komma underfund med vilka spelare passar ihop, vilka spelare är positiva, vilka tror att vi kan vinna någonting, vilka hjälper laget och så vidare. Och det kom jag ju ganska snart underfund med att ett par, tre stora namn, de passar inte in här, va?
Nej.
Jag vet inte om man ska nämna.
Nej, det skiter. Det klipper vi bort.
Det är namnen, menar jag. Det är jättestora namn som jag börjar på att inte ta ut. Därför att, och sen så hade du spelare där, hade jag spelare där som typ då en väldigt klok professionell tränare i Beckham. Och han blev ju då min språkrör, så att säga. Va?
Var det ett givet val att Beckham skulle bli din närmaste man och kapten direkt, kände du
ja,
det?
Ja. Tveklöst. Mm. Mest berömde fotbollsspelare i världen och dessutom lugn, sansad, inga dumheter. Spelarna lyssnar på honom och otroligt professionell i sitt sätt att vara.
Mm.
Först på träning, sist därifrån och nya spelare som kom in, unga, alltid den första att ta hand om dem och kom och käka med oss och så vidare.
Mm.
Det var bra. Men han var så stor så att vissa blev så småningom avundsjuka på honom, tyvärr.
Mm. Var det ledarskapsmässigt enkelt att hantera England? Eller kände du att du fick balansera på den här, så att säga, demokratiska kontra auktoritära, kommunikativa kontra peka med hela handen delen? Vad la du dig där? Kunde du fortsätta vara den vanliga svennis, eller fick du ändra dig i förhållande till miljön som var där?
Jag tror att en av anledningarna till att jag blev ganska omtyckt och att det gick ganska bra, även om pressen inte var överens med mig alltid. Men...
tre kvartsfinaler på, det kan vi säga. I Sverige kan vi säga det. Ja.
Men i alla fall att jag fick spelarna med mig, det var att hälften av de här, de kommer ju från Manchester United. Och den hälften, de har bara haft en enda tränare hela sitt liv. Och det är ju då en tränare som man kan säga vad man vill om. Men enorm. Meriter har ju den tränaren. Men med ett otroligt diktaturiskt sätt att vara. Och speciellt för de här engelska spelarna som var uppvuxna i klubben. De blev aldrig i hans ögon vuxna.
Nej.
De var hela tiden...
Hans småbarn.
Ja. Och det sprack ju då bland annat med Beckham och så vidare. Men det tror jag, hux flux så har de en tränare som du kan prata med på ett vettigt sätt.
Som, du behandlar dem som vuxna människor?
Ja, behandlar dem med full respekt och vi diskuterar alltid. Till exempel jag tog in Rooney när han var 17 år. Och sa att jag vill ta in honom och ja, fråga dem helt enkelt. En 17-åring trots allt. Vi skulle spela VM, EM eller VM-kvalmatch. Nej, för fan, sa de. Det, vi kör. Ta in honom. Många sådana saker. Och de fick vara med då och bestämma lite grann. Och vart vi skulle bo före stora turneringar och så vidare.
Vi kom in lite grann på det med på lagkaptenens arbetet sedan. Men det var ett, utifrån det perspektivet, det gjorde det enklare för dig att vara den ledaren som du vill vara. Att halva spelargruppen kom från en helt annan ledare i den grå vardagen.
Yes.
Så kan man summera.
Så var det.
Det är bra. Vi kommer säkert in mer på saker på England sen. Men sen var det en liten sväng Elfenbenskusten. Var det någonting där som du kände det här var spännande ledarskapsmässigt? Eller var det var en så kort resa? Det var när började du i mars eller? Och sen slutade du efter VM?
Var jag där i 3 månader? Det var 2 månader innan VM. Och så VM.
Men fick du peka med hela handen eller?
Ja, det var ju otroligt bra fotbollsspelare för det första. Med Drogba i spetsen. Men sen, jag har ju aldrig tränat, jag har haft afrikanska spelare va, men inte ett helt lag. Och du har väl den erfarenheten givetvis. Men jag har aldrig sett ett så glatt lag i hela mitt liv. Det var dans och sång och musik rakt igenom. Så vi hamnade ju upp på ett hotell i Schweiz som förberedelse. Och det var ju gamla... pensionärer som var där på semester då, och får ta sina promenader och sitta och äta lugnt. Och så kommer vi in, vet du, långbord då, och han som sitter där, han skulle ju prata med han som sitter där. Och så rätt som det så står de upp och sjunger och slår i tallriken. Och så jag tänkte, vad fan. Så jag, efter första lunchen så gick jag till hotellägaren och sa, jag ber om ursäkt, men det är så här. Och jag tror inte att jag kan göra det på något annat sätt. Nej. Utan när de äter så är ljudnivån så här. Och... ja, sa han. De är gamla, sa han. De har aldrig haft så roligt hela sitt liv.
Men det funkade bra för dig att vara dig själv på det sättet där med dem? Eller behövde ja, det gjorde du skruva lite på det?
Det gjorde jag ju därför att jag började ju på att diskutera med honom. Så hade jag Drogba, det var en stor ledare.
Ja. Han var din Mancini där kan man säga.
Det kan man säga, definitivt. Och han var ju klok fotbollsspelare dessutom. Och så att det var aldrig några problem. Problemet var de sinsemellan ibland. De kunde starta ett bråk på en träning utan någon som helst anledning. Jag begrep det aldrig. Så jag fick avbryta träning 2-3 gånger. Och såg jag, vad i helvete. Så ibland fick jag för mig att det var. För hälften av dem var ju muslimer. Och hälften kristna. Va? Så, och det var ju fantastiskt. Du går ut till match. Vi börjar med träningsmatcherna. Då, va? Mm. så står vi i en ring som alla gör idag. Va? Mm. Håller om varann. Och Drogba ber på kristen bön.
Mm.
Och alla med muslimerna. Mm. Och sen tar, ja nu var det Toremon tror.
Mm.
Som tar det på arabiska då.
Mm.
Muslimsk. Mm. Och alla är med. Håller i varann. Otroligt vackert.
Det är ultimata integrationen.
Ja. Jag tänkte det med alla religiösa tvister. Tänk om man hade sett det. Det var vackert.
Mm. Vad lärde du dig under den tiden?
Det var nog Drogba som lärde mig. För jag sa att fasen, vi kan gå långt i VM. Nej, sa han. Det gör vi inte. Vad menar du med det, sa jag. Ja, sa han. Spelmässigt, organisationen, spelarna, de finns, sa han.
Mm.
Till att gå till semifinal.
Mm.
Men, sa han, när de tuffa matcherna kommer så gör vi alltid 2, 3, 4 enorma misstag.
Mm.
Det är alltid så, sa han.
Mm.
Och det åker vi dit på. Det åker vi dit på mot Egypten alltid, sa han. Vi vinner inte afrikanska mästerskaperna. Och vi är sådana, sa han.
Mm.
Så jag vet att det är misstagen han kommer. Så det var han lite negativ.
Stämde det då?
Det stämde, 100%. Mm. Vi åkte dit mot Brasilien på 2 misstag. Enorma misstag.
Och för att kunna förändra den mentaliteten så hade du behövt längre tid på dig?
Jag hade behövt ytterligare 4 år.
Mm.
Och det var nära att det blev så, men av någon anledning så blev det.
Men du trivdes ändå bra med den afrikanska kulturen?
Ja, ja, jag trivdes jättebra. Kanonspelare, vet du. Oj.
Bra. Mexiko, det är någonting annat. Det var en lite annan kultur. Var ledarskapsmässigt där? Det var inte så jättelång tid, men var...
Nej, men ledarskapsmässigt där så var det väldigt jobbigt.
Mm.
Och det visste jag inte när jag flyttade dit, att fotbollsförbundet i Mexiko, det är klubbägarna.
Mm.
Så liksom inte som det fungerar i Sverige, att det är folk utanför. Utan nej. Alla som ägde klubbar, de bildade FA, förbundet. Så att hälften av dem ville ha mig, andra hälften ville inte ha mig, därför att jag var inte mexikanare, va?
Mm.
Och så fort vi förlorade någon match så blev man kallad till 5-6 olika och skulle förklara. Nej, fy fan. Så det var
jobb. Svårt.
Så ledarskapet svårt, väldigt, väldigt besvärligt.
Mot spelarna?
Spelarna var det helt okej. Okay.
Mm.
Men de, jag kom ju in där, det var en som heter Blanco.
Mm.
Stort namn, Pruzzo, men ännu större i Mexiko.
Mm.
Men slöare.
Mm.
Så jag började med att peta honom och det blev ju ett jävla liv.
Mm.
Men nej, spelarna bra. Där behövde du inte ändra på ditt ledarskap. De var ju väldigt lyhörda, så att säga. Mm.
För det var nästan bara inhemska spelare där. De tjänar så bra i Mexiko så att de flesta spelar i Mexiko.
Det var några som spelar i Holland.
Mm.
Och så hade jag Marquez som spelar i Barcelona.
Mm.
Då.
Mm.
Men nej, de tjänar bra pengar där.
Sista resan för dig med utifrån kulturanpassning, Kina. 3 olika klubbar, ledarskapsmässigt att jobba med kineser och kinesisk kultur.
Det är hur lätt som helst.
Mm.
Och det är fantastiskt.
Mm.
Och det gick väldigt bra i första klubben jag var. Där hade jag då bra spelare och köpte in bra utlänningar. Andra klubben så fanns Tobias Hysén när jag kom.
Mm.
Och köpte in några spelare. Och andra året så köpte jag Hulk, mitt stora misstag.
Mm.
Boniek, Hulk, samma skit.
Mm.
Så ändra han eller jag. Och de försvarade Hulk så jag fick gå dem. Men de kinesiska fotbollsspelarna.
Mm.
Det är en dröm att ha dem och träna. Mm. De gör exakt vad du vill att de ska göra och mer till.
Mm.
Och otroligt lyhörda och vill lära sig.
Mm.
Inga problem, någonting.
Nej.
Och jag gjorde, tillsammans så fick vi, tror jag, halva landslaget blev av det laget jag hade i Shanghai.
Mm.
Och det var ett lag som jag aldrig hade spelat i Champions League. Mm. Vi blev 2:a och 3:a i ligan ute i Champions League och spela och så vidare. Så det var fantastiskt.
Mm.
De kineserna, det kommer jag ha som vänner i hela mitt liv.
Mm. Det är väl många som har jobbat i Kina som säger precis samma sak, att det är det lättaste tränarjobbet de har haft där i Kina. För att det finns en så extrem lojalitet. Men minuset kan vara också det här med att ta egna initiativ. Att de gör bara precis det som tränaren säger. Upplever du det också?
Ja, men efter ett tag, om du har tålamod med dem, så blir de bättre och bättre på det, va?
Mm.
Att du tar in dem och förklarar för dem och frågar dem. Och att du blir så nära dem så att de öppnar sig, va?
Mm.
Det är inte lätt.
Nej.
Det gör de inte till att börja med. De är väldigt...
Mm.
Men det är som du säger, va? Om det händer något som de aldrig har sett, eller så kan de bli, vad var det?
Mm, mm. Jättebra. Nu har vi gått igenom hela din karriär utifrån ett coachingresaperspektiv, och du har ju fått en enorm erfarenhet av fotboll på absolut högsta nivå i världen, på en massa olika ställen med massa olika kulturer. När du sitter här idag utanför Sunne, 72 år gammal, om du ska summera alla de här intrycken och på något sätt få ner någon form av ledarfilosofi, värdegrunder, ledstjärnor, det här har jag landat i mitt sätt att vara ledare, coach. Går det med några ord?
Ja, egentligen tror jag inte att det är svårt.
Nej.
För det första tror jag att du ska vara dig själv. Mm. Annars så blir du på något sätt genomskådad om du inte är det. Och vi är alla olika, va? Jag kan inte stå och skrika på bänken. Dels har jag inte röst och sen är det inte mitt sätt att vara. Gör något galet så förklara. Som du gör med dina barn. Mm. Du står inte och skriker till dina barn om du gör något fel i allmänhet. Nej. Det gör inte jag i alla fall.
Nej.
Sen tror jag att du måste förklara vad du vill göra.
Mm.
Och du måste vara säker på att de förstår
vad du menar.
Vad jag menar.
Mm.
Och sen ska du få dem att acceptera det hela.
Mm.
Och får du det, då gör de ett bra jobb.
Mm.
Men om något av de tre faller, så gör de inget bra jobb.
Nej.
Och sen har du det viktigaste av allt. Behandla dem med respekt. Mm. Gör du det, så behandlar de dig med respekt.
Mm.
Även om de inte skulle tycka om dig.
Nej.
Så kan de liksom inte annat än respektera dig på grund av det sättet du behandlar folk.
Mm.
Och det gäller då inte de här 23 fotbollsspelarna har. Det gäller städerskan, det gäller materialförvaltaren. Det gäller alla i klubben.
Mm.
Kina var det liksom, de här stora spelarna, de tyckte att de var så stora. Och så där kom direktörer från klubben och sportkillar och så vidare, så de hälsar inte. Så jag tog spelarna en dag och sa, de här är inte de som betalar lönen till oss och så vidare. Mm. Ja, varför hälsar ni inte då på dem?
Mm.
De stod och tittade på, ska vi hälsa på dem? Ja. Så jag, varför gör ni inte det?
Mm.
Och samma sak med städerskan. Jag såg, de gick bara förbi och materialförvaltaren. Och jag sa, varför hälsar ni inte på varandra?
Mm.
Ja, men vi är spelare och de är... Jag sa, nästa gång, sa jag till kineserna, ska ni sitta och förhandla lön med dem där?
Mm.
ta dem i hand så är de lyckliga hela dagen.
Mm.
Och fortsätt med det.
Mm.
Så är det lättare att förhandla också sen. Mm, det har de aldrig tänkt på.
Nej.
Men det är ju hur lätt som helst att... När jag kom till Kina och började på hälsa på... Det som skötte plan och tjejerna, äldre damer som städar. Och så visste inte vart de skulle ta vägen.
Mm.
Men sen får du ju alla med dig och det,
mm.
det är lätt. Det kostar ingenting och det tar ingen tid heller.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach. Detta var första delen av podden med Svennis. Fortsätt gärna lyssna på del 2. Och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Tack för det. Ha det bra!
en poddproduktion av Fredag.